som idag har titeln Hur många döda barn på flykt tål Europa? Hur många måste mista livet innan världen börjar värna människors liv och rätten till asyl? Vad blottar massdöden på Medelhavet? Hittills har fler än 3000 människor drunknat i Medelhavet. FN räknar med att så många som 30 000 människor kommer att dö under 2015. Och bara idag har 17 personer dött mellan Turkiet och Grekland. 5 av dem var barn. Bilden på 3-åriga Alan Kurdi som sköljdes upp på stranden blev en väckarklocka, och manifestationer för medmänsklighet har sedan dess avlöst varandra. Vi ska tala om flykten, följderna, farhågorna och förhoppningarna. Vi ska tala om empatins hållbarhet, om civilsamhällets och statens ansvar. Vilka ska vi hjälpa och vilka ska göra det? Vi sänder direkt från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, plan 3. Och än finns tid att komma, och vi sänder ända till 17:15. Det går bra att delta via Twitter, Facebook, Instagram. Hashtaggen är PetDebatt. Men också via vår egen chatt. Med mig på scen har jag Simon Rissvik, redo att föra vidare era frågor. Och fiolspelandet har Pedram Chalay stått för. Pedram som är kurd och som kom från Iran när han var 7 år gammal. Honom ska vi få höra mer av. Tack så mycket, Pedram. Simon, över till dig.
Ja. Just nu så kan man nästan ta på frustrationen i chatttråden och på Facebook. Det är många som undrar, vad ska man göra för att lösa den här krisen? Varför inte EU agerar starkare? Och även då, varför Sverige tar emot så många flyktingar? Bland annat så skriver signaturen Anders Ante Andersson: hur ska vi hitta jobb och bostäder till alla? Finns otroligt många ungdomar och vuxna som inte har någonting idag. Är det då okej att fortsätta ta in folk i landet? Så det är fler frågor än svar än så länge i forumen.
Och det är alldeles utmärkt, det uppskattar vi, för de frågorna ska vi ställa till vår eminenta panel. Men vi ska börja med Maria Westin, tvåbarnsmamma och lärare från Gävle, som i likhet med många andra såg bilden av Alan Kurdi och bestämde sig för att göra något. Maria, vad gjorde du?
Ja, kort sagt så började jag med att skicka ut en samling till mina vänner på Facebook och sa att jag åker ner. Vill ni vara med och bidra? Jag var tvungen att skapa mig någon form av bild av hur det såg ut där nere på plats. Så att jag bokade en resa 8 dagar senare och samlade in från kollegor på högskolan där jag jobbar, grannar, familj, släkt, och fick ihop 200 kilo kläder, mediciner och 60 000 kronor.
På en vecka?
På en vecka.
Ja, det är verkligen värt en applåd. Det roligaste när jag pratade med dig var också att du knallade in till närmaste pizzerian för att hitta någon som skulle kunna tolka. Det måste du berätta.
Ja, det stämmer. Det var så här att jag tänkte först få med mig min svägerska, men hon hade inte möjlighet att vara ledig med så kort varsel. Och då tänkte jag, då åker jag själv. Men då vår ena lokaltidning kom och intervjuade mig och sa, vi hänger gärna på och dokumenterar resan. Och det tyckte jag var fantastiskt för att få insyn då i vad pengarna tar vägen och vad jag gör för någonting. Men sen kom jag på att det borde ju vara en bra idé att ha med sig någon som pratar arabiska. Och jag känner inte så där jättemånga som tyvärr talar arabiska. Men jag känner vår pizzakille i vår lilla by. Så jag gick in till honom och sa som det var. Och han sa direkt, ja, jag är med. Så tänkte jag så här, han kanske tror jag skojar. Så jag gick tillbaka stan efter igen och så beställde jag en Vesuvio och så sa jag, jag var allvarlig, är du med? Ja, jag är med, sa han. Så bokade jag på honom och sen så drog vi då några dagar senare.
Och vad mötte du nere på Samos?
Jag mötte ungefär 1000 nya flyktingar varje dag. Jag hade hört bland annat ifrån resebolaget att man vill inte efterskänka mer material för att det var inte alls någon fara på Samos. Då kan jag påstå att då är man blind, för att är man i Samos stad som är hamnstaden så kommer ungefär 1000 nya, varav 300 barn varje dag. Jag mötte syrier som man relativt snabbt fick vidare till Aten, ungefär ett dygn tog det. Men jag mötte också flyktingar från framförallt Afghanistan och Irak som man satte i det så kallade campet, som i mina ögon är ett fängelse på ön uppe i bergen. Så att man försöker så fort som möjligt för turismens skull få undan de här flyktingarna från offentligheten, skulle jag säga. Mm.
Och på plats här idag har vi också Jan-Henrik Svan, författaren, som också hjälper till en hel del på samma. Så vi ska få höra mer av honom sen. Men du, innan du åkte, för du ska ju åka tillbaka, vet jag. Innan du åkte så frågade du läkare på ön vad de behövde.
Ja, precis. Jag fick ett ganska makabert svar. Det var liksäckar och en frysbox. Och jag kunde då bidra ekonomiskt med det här. Men jag har inte köpt det själv. Men jag skickade vidare till läkarstationen på ön.
För att det var det de behövde som mest. Liksäckar, ja. Och en frysbox för kroppar.
Precis. Det första vi mötte när vi kom ner, det var en dykare som samma dag hade plockat upp 19 lik, varav 4 barn. Och det fanns inte liksäckar att stoppa in de här liken i, helt enkelt.
Vi ska få höra mer av dig, Maria, ganska snart. Men först vill jag också prata med Mikael Mangold, vatteningenjör från Göteborg. Du åkte ner med Läkare utan gränser till KOS i 6 veckor. Och då vill jag poängtera att det var innan den här bilden på den här 3-åriga pojken Alan Kurdi. Och det är intressant att bilden har blivit en tidsmarkör på något sätt.
Ja, det stämmer, men det var ju även innan. Det här har ju pågått länge. Visst har det ökat, antalet flyktingar som kommer har ökat, men det har ju pågått väldigt länge nu.
Men varför, vad var det som hände med den här bilden?
Ja, då tog det ordentligt fart på sociala medier. Men redan innan det så var det svåra situationer. Det var många människor som kom och det var många människor som led redan innan det. Det var inte de första. Men visst var det en stor vändning som skedde då.
Mer om detta och vad det egentligen som händer i oss när vi ser en sån här bild och varför den väckte så otroligt mycket när tusentals andra människor har dött innan. Men jag vill veta, vad gjorde du, Mikael, på KOS?
Ja, mitt arbete var att organisera det icke-medicinska arbetet runt KOS och öarna runt KOS. Och vi hade 2 läkarteam som åkte runt och behandlade människor, och vi hade en båt som åkte runt. Och vi byggde flyktingläger, byggde vattensystem, satte upp tält liknande för att folk skulle kunna ha det lite bättre.
Vad såg du? Kan du förmedla det du upplevde där nere?
Alltså man träffar ju, jag var där 6 veckor och man träffar väldigt mycket människor. Och det är många har det svårt, alltså det är en väldigt, väldigt farlig resa. Man är utsatt som flykting eller som människa som flyr. Och det finns kriminella gäng, det finns smugglare som utnyttjar dem. Det finns högerextremister bland olika grupper. Och de är utsatta. Vi träffade folk som torterats på vägen av kriminella gäng.
Kriminella gäng, vad är det för kriminella gäng som utnyttjar flyktingar?
Alltså, i och med att du som flykting så har du inte riktigt samma rättssäkerhet i alla lägen. Och då finns det gäng som utnyttjar flyktingar på vägen.
Förutom då smugglarna?
Ja, i det här fallet så träffade vi, det var en familj som hade blivit tillfångatagna och torterade av ett gäng som ville ha pengar, helt enkelt.
Så de är väldigt, väldigt sårbara?
Ja, under sin resa, ja. Mm. Och sen naturligtvis den farliga färden över havet. Mm. Det var flera båtar som sjönk, det var båtar som rammades av okända båtar på vägen och folk som föll i vattnet.
Men också myndigheterna. Hur behandlade myndigheterna dem? Polis, myndigheter?
Ja, myndigheterna behandlade människor. Det har varit olika på olika öar. Men i vissa fall så har man, precis som du sa, Maria, att man försöker få bort flyktingarna från de ställen där turister finns. Och så försöker man naturligtvis behandla flyktingarnas papper så snabbt som möjligt så att de kan komma vidare. Och det är ju bra, så sätt att det går fortare. Men i många lägen så behandlar man dem som djur, som boskap. Och bara för att försöka få dem igenom systemet. Skjuter chockgranater, tårgas. Berättar inte vad som ska ske, deras ärenden ska behandlas. Och det är klart att folk blir väldigt, väldigt upprörda i de situationer. Får inget skugga, ingen sol, ingen vatten. När de behandlar dem i de här lägena.
Det här är ingen naturkatastrof. Det här är den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Och det är ingen naturkatastrof. Och när jag talade med dig inför det här programmet, Mikael, så sa du att det här är en skapad kris. Vad menar du med det?
Alltså det här är EU:s regler och lagar som har skapat den här krisen. Det är, Det är de som gör att människor måste göra den här farliga resan, som ser till så att människor tar risker och många människor lider, många människor dör på grund av lagar och regler som är EUs. Och Läkare utan gränser borde inte behöva finnas i Europa. Nu finns vi här och vi arbetar i Europa för att människor lider och dör i Europa på grund av lagar och regler.
Mm. Så vilka lagar och regler konkret? Är det någonting specifikt som du skulle vilja påpeka?
Människor skulle kunna ta en... Konkret så skulle människorna kunna ta en flygbiljett till vart man nu vill åka. Men det får man inte göra.
Lena Age, du är generalsekreterare i Kvinna till Kvinna. Varför flyr människor hit i så stor utsträckning just nu?
Ja, men det är ju för att vi ser utdragna konflikter, våldsamma konflikter på olika ställen i världen. Det gäller Afghanistan, det kan gälla Nigeria med Boko Haram, men naturligtvis Syrien och Irak just nu. Och det är helt enkelt så att människor ser ingen annan utväg. I Syrien är det ju så att civilbefolkningen är klämd mellan å ena sidan IS och å andra sidan terrorbombningar från regimen Assad. Och man ser ingen framtid. Det är ju ren desperation. Och vi ska ju veta det att det finns ingen framtid i de här flyktinglägren runt om Syrien heller. Det är ju fruktansvärda förhållanden för människor där. Ingen utbildning för barnen, dåliga hälsofaciliteter. Man har ingen utkomst. Så att det är ju inget liv, det är ju ingen framtid att finnas i de här lägren heller. Och vi ser ju också att det är dåligt med resurser. FN drar ner på mat. Ransonerna nu, länderna runt Syrien, de har olika restriktioner för hur man ska kunna jobba där. Libanon har jättestarka restriktioner för liksom att man ska kunna få sin utkomst. Så att det är inget liv. Människor flyr ju för att de ska få ett liv, en framtid för sina barn.
Jag tänker, det är också många som hör av sig till mig och säger att det är de starkaste som kommer hit. Det är mest män på båtarna och i asylköerna. Och vad händer egentligen med de andra, med kvinnorna som är kvar?
Ja, det är ju så att om man tittar globalt så är det ju så på flyktingsituationen att det är lika många kvinnor som män som flyr. Men just till Europa så uppger ju UNHCR att det är ungefär 13% utav flyktingarna är kvinnor. Och det är väl helt enkelt så att familjerna gör ju en kalkylering. De tittar på vad är det för risker som är involverade och vad är det för kostnader. Det är ju så här också att när man kommer sen, när man får asyl, så har man ju också rätt att ta hit sin familj. Så det är ju ganska enkla överslag som man gör. Och det här är ju också ganska traditionellt. Vissa av de här samhällena är ju traditionella. Och då betyder det att mannen är liksom talesperson och har makten i familjen. Och det är han som ska se till att familjen försörjs. Så det är inte så konstigt då att man gör den här...
Ändå ser vi att det är väldigt många kvinnor och barn,
absolut,
som har dött på de här farliga flyktvägarna.
Absolut, och kvinnor blir ju också utsatta och exploaterade, blir utsatta för sexuellt våld och så vidare. Och det är därför man kanske inte heller vill skicka iväg just kvinnor och barn i de här situationerna. Och de som till exempel via Libyen kommer, så har ju fruktansvärda historier att berätta om utsatthet och tortyr och så. Men jag vill ändå säga det också, det här är en jättejobbig situation för både kvinnor och män. Både kvinnor och män är oerhört ohyggligt utsatta i den här situationen.
Du var med och startade
barnen, inte minst.
Du var med och startade organisationen Kvinna till Kvinna under Balkankriget för mer än 20 år sedan. Kan man jämföra dessa två flyktingströmmar? Och vad har vi lärt oss egentligen av den?
Alltså, det är ju svårt, tror jag, att jämföra egentligen. Men om man liksom betraktar det här utifrån ett väldigt ytligt perspektiv, så kan man ju säga det att det var många miljoner människor på flykt under flera år i Europa under krigen på Balkan. Men deras flyktväg var kanske inte lika fruktansvärd som de här människorna. De möttes inte av taggtråd, de möttes inte av militär och tårgas och så vidare. Det var liksom ett annat mottagande. Och om det beror på att de var europeer, det låter jag faktiskt vara osagt. Men man kan väl ändå konstatera att det var en viss skillnad.
Nuri Kino, du är journalist och aktivist som har grundat och arbetat för A Demand for Action, eller du säger, hur kallar du den?
A Demand for Action. Och vi är alla volontärer.
Ja, ni är alla volontärer ska vi också säga. Och du har ju varit på fältet kan man säga, och du har arbetat. Men vilka är orsakerna till den rådande flyktingkrisen enligt dig? Du har ju skrivit, jag har läst flera artiklar där du faktiskt påtalar att man på något sätt undviker att tala om de riktiga orsakerna som tvingar människor på flykt.
Det här har ju pågått ända sedan sanktionerna mot Irak. Det här är ju inget nytt. Hundratusentals, främst barn och kvinnor, dog under sanktionerna mot Irak. Och sedan invasionen av Irak som var tragisk och som var förutsägbar för oss som kan området och som är därifrån och som verkar där. Och sedan det första halvåret av hur man söndrade och vad ska man säga, monterade ner hela infrastrukturen för detta land och satte de två större muslimska grupperna, shiiter och sunniter, mot varandra. Och i det här så finns också den folkgrupp som jag tillhör, assyrier/syrianer, kaldéer, och sen finns kurder och många andra minoriteter. Och nu har vi ju sett vad som har hänt jezidierna. Och vi pratar gärna, alltså vi vill gärna medicinera symptomen, men vi måste ju kurera eller bota sjukdomen. Annars kommer de här symptomen bara öka och öka i antal.
Och jag tänker,
om vi pratar om pojken Allan, nu har ju jag pratat med en stor del av hans familj. Han är ju från Kobane, en stad som är totalförstörd, en kurdisk stad som är totalförstörd av terroristgruppen ISIS. Det är ju anledningen till att det här barnet som vi alla lider med och har lidit med, och jag är självklart, välkomnar jag alla initiativ som har tagits, ideella och statliga, efter bilden. Men man måste också tänka på att det här barnet har en historik. Det här barnet är ju fött någonstans, det tillhör en viss folkgrupp som också håller på att slaktas av en vit terroristgrupp som brer ut sig över hela området och i Afrika. Och det är en av orsakerna. Sen har vi det här med kriget i Syrien. Vi måste ha en militär och vi måste ha en politisk lösning. För annars kommer fler att fly och fler att drunkna. Visst, jag håller med om att det här är också ett att EUs asylsystem och lagar och regler ser ut som de gör är ju också en av orsakerna till det här. Vi har faktiskt kommit med ett förslag som vi kommer lansera om några månader. Och det är att för nu när vi är ute på fält, vilket vi har varit väldigt länge, och träffar många av de här flyktingarna, men också på plats i Syrien till exempel, och i grannländerna, men i Europa. Jag har just varit i Serbien och gränsen till Ungern och i Istanbul. Och det är att de flesta av dem har tillgång till internet på ett eller annat sätt. Internetcaféer över hela världen är ju upptagna just nu. Där tar de del av information om vad som pågår och man tar sig in, bästa flyktvägen, vilka smugglare man kan lita på, hur man ska undvika att bli rånad under flyktvägen av kriminella gäng. Så vårt förslag är att EU har en databas som också berättar: det här gäller i Sverige, det här gäller i Finland, det här gäller i Kroatien. Mm. För då slipper de här människorna, som en gammal dam som jag träffade i 70-årsåldern, fastna i, vad heter de? Barbed wire, vad heter det? Taggtråd. Så att de danska ideella organisationerna...
Men så du menar att det är så enkelt? En hemsida skulle lösa alla problem och ersätta smugglarnas nätverk? Lena Hago vill komma in med en replik.
Nej, det var inte det jag sa, men vi kommer tillbaka.
Vi kommer tillbaka. Vi ska.
Nej, men jag tänker på det som du sa, det där med militär och politisk lösning. Vi stödjer ju kvinnoorganisationer över hela världen och i området också. I Irak sedan många år. Vi har ett kontor i Erbil, vi har kontor i Amman och Jerusalem och i Beirut. Pratar mycket med våra partners. De tror ju inte på en militär lösning i den syriska konflikten, utan de tror ju på en politisk lösning. Och det betyder ju att vi, liksom folk, måste sätta press på våra politiker att de faktiskt måste få till en fred i Syrien.
Nuri Kino.
Politisk lösning om vi på andra sidan har ISIS som vill sälja barn på och kvinnor på marknader. Det är omöjligt. Jag är humanist. Jag är humanist och jag var helt emot vapen för bara några år sedan. Men just nu, så som situationen ser ut, där flickor så små som 9 år som vi känner till person, som jag känner till personligen, säljs på marknader av en brutal terroristorganisation, då finns det ingen politisk lösning. Det går inte att sätta sig med dem, för då blir det att bekräfta dem. Och då har vi en sån stat. Och det vill inte kvinnan.
Jag håller inte med dig där. Det är precis den där liksom, den attityden som gör att man inte kommer framåt. Vi måste sätta press på Saudiarabien, på Iran, på Ryssland, på USA, alla de som är inblandade i konflikten i Syrien. Vi måste strypa syret. Syret är vapenleveranser till alla sidor, och de facto är att det är Assad-regimen som dödar mest människor just nu i Syrien.
Så du är beredd att erkänna en stat som förtrycker kvinnor?
Nej, det var inte det jag sa faktiskt. Och jag tror liksom att det vi har gjort under alla år, det säger en del om vad vi står i det här fallet.
Mm. Lena Ag och Norikino, ni ska få fortsätta debattera. Jag vill bara stanna kring det här. Du har ju träffat smugglare, Norikino, och du har också hjälpt och du har gömt flyktingar själv och så vidare. Vad är det för typer? Vad är det för människor?
Menar du smugglarna?
Smugglarna.
Alltså, smugglare kan ju vara allt från de som står på scen här som vill hjälpa en familj eller en kvinna eller en utsatt ung man. Jag tror att de flesta av oss skulle vara beredda att göra det och har gjort det, många av oss.
Det är brottsligt, va?
Ja, det är brottsligt än idag. Men till organisationer, till kriminella gäng som tidigare till exempel ägnade sig åt att smuggla heroin. Men nu riskerar de inte lika hårda straff. För du får knappt någon fängelse för 3-4 år. Och dessutom så ser man en enorm miljardindustri där man kan göra mycket större pengar än inom knarklangeriet. Sen har vi enskilda personer från till exempel Malmö eller Bern i Tyskland som ser en business och åker ner och bygger upp sin egen lilla organisation. Och sen har vi rena mafioserna, alltså en maffia som styr i Bodrum i Turkiet.
Om det hypotetiskt hade funnits legala vägar till Europa, vad hade konsekvensen varit för smugglarna?
Out of business.
Precis. Det var det jag ville höra. Men du, Nori, och du sa att du hade träffat Alan Kurdis familj.
Jag har pratat med dem. Ja, med morfar.
Det fanns ju väldigt mycket rykten där om att pappan var smugglare.
Ja, jag har hört ryktena, men det vet jag ingenting om, så det kan jag inte uttala om. Men det jag kan uttala om, det är situationen och i Kobane och varför den här familjen tvingades fly och hur förhållandena ser ut idag för den familjen och alla andra i städer som Kobane, men också där min släkt befinner sig, Khamishli. Alltså det går ju inte en dag, alltså vi kan ju inte ens ta emot samtal längre från Mellanöstern för att vi lever med de här farhågorna om att någonting kan ha hänt våra släktingar.
Ja, Rebecca Stern, du är docent i folkrätt och du och 18 andra jurister, du skrev nyligen en debattartikel i Dagens Nyheter där ni skrev: stå upp för allas lika värde, grundlagen kräver det. På vilket sätt står vi inte upp för allas lika värde när det gäller just den här flyktingfrågan?
Alltså, den här debattartikeln, tanken med den var att lyfta fram att vid sidan av det stora engagemang som finns, det här initiativet i DN med jag delar, att påpeka att det här handlar inte bara om personliga värderingar, någonting som människor kan välja eller inte välja, och framförallt inte när det gäller människor som arbetar i statsapparaten och statsapparaten självt. Alltså, vår grundlag bygger på respekten för alla människors lika värde, om principen om icke-diskriminering och att människor ska behandlas på ett rättssäkert sätt.
Vilket också finns reglerat i regeringsformen.
Och regeringsformen är ju grundlagen.
Just det finns också i FN.
Ja. Grundläggande principer som finns inkorporerade i princip alla juridiska dokument som har någon sorts konstitutionell funktion.
Men på vilket sätt bryter vi mot detta? Varför går ni ut och uppmanar till detta?
Vi menar, ska vi säga så här, att vi menar inte att alla andra gör fel, gör som vi säger, utan vi menar att det här är någonting som måste understrykas, att det här finns. Det har funnits länge, det är någonting som vi ska respektera, någonting som myndigheter exempelvis ska arbeta utefter och som också politiker i vår lagstiftande församling måste förhålla sig till och följa när man föreslår olika sätt att hantera det som händer.
Är det skillnad på flyktingar och flyktingar? Jag tänker att förra veckan var jag i Aten och det är ju en klassskillnad bland flyktingar, och det vet man ju, att det finns ju flyktingar till exempel från Syrien som är akademiker och som är högutbildade och så vidare och som har råd att ta in på hotell, och så kommer människor från Afghanistan som inte har någonting och inte ens fått gå i skolan. Så det finns ju sådana klasskillnader. Men jag tänker också hur Europa ser på flyktingar. Alltså det finns ju länder som väldigt tydligt har sagt att de vägrar ta emot muslimska flyktingar.
Det har ingenting med juridik att göra.
Vad säger folkrätten om detta?
Folkrätten gör absolut inga sådana skillnader mellan vilken religion en person som är i behov av skydd har. Om man är på flykt, flykting i sig är ett juridiskt begrepp, men om man är en människa på flykt och man söker asyl, vilket är en grundläggande mänsklig rättighet, då har man rätt att söka det internationella skyddet. Det spelar ingen roll vilken religion du har eller vilken grupp du tillhör, utan du har rätt att söka det skyddet. Det finns fastlaget som en princip i FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, som ju kom 1948 som ett svar eller som en konsekvens av det som hände under andra världskriget.
Mm. Så de här länderna, de bryter helt enkelt mot?
Man kan inte välja vem man vill, man kan inte välja vems ansökan man vill titta på eller inte.
Vad är en flykting?
Oh, det kan man få ett väldigt långt juridiskt svar.
Nej,
på
vi vill ha ett kort svar.
En flykting, jag vet. En flykting i sig är... En flykting juridiskt sett är en flykting enligt den som uppfyller definitionen av en flykting i Genèvekonventionen. Konventionen om flyktingars rättsliga ställning. Och det är en person som på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse, på grund av ras, nationalitet, religion, politisk uppfattning eller tillhörighet till annan samhällsgrupp. Där ingår exempelvis sexuell läggning och kön. Det om en person på grund av en sådan fruktan inte kan eller inte vill begagna sig av hemlandets skydd då, och söker då internationellt skydd, då kan man bli bedömd som konventionsflykting. Så när vi pratar om flyktingar så pratar vi egentligen om människor på flykt, vilket är en mycket bredare grupp.
Mm. Och just nu är 60 miljoner människor på flykt, och jag tänker att Tyskland, de frågick den så kallade Dublinförordningen för 3 veckor sedan. Angela Merkel, hon gick ut, alltså förbundskanslern gick ut och sa vi klarar det här, och det ledde ju till att gränserna öppnades, men sen så stängdes de 2 veckor senare. Och Dublinförordningen och Schengen är ju någonting som diskuteras mycket just nu. Dublinförordningen, hur ska man enkelt förklara det? Det är där du som flykting sätter din fot först måste du söka asyl.
Så Dublinförordningen är till för att genomföra principen om första asylland. Att man som flykting eller människa på flykt inte har rätt att välja exakt vilket land man vill söka skydd i, utan det första land du kommer till som kan erbjuda dig skydd, där ska du också söka asyl. Och Dublinförordningen handlar om, det är ju en EU-förordning som handlar om att dels se till att en asylansökan faktiskt blir prövad i något land. Man ska inte kunna bli bollad mellan olika länder. Och att rätt land då, utifrån den här förordningen, blir det som får ta ansvar. Jag ska tillägga det att när det gäller Tyskland, så när man säger att Tyskland frångick Dublinförordningen när man öppnade gränserna för, eller sa att de som kommer från Syrien kan söka asyl här, det är att använda en möjlighet i förordningen. Man har inte frångått förordningen som sådan, man har använt en möjlighet som finns och funnits sedan länge.
Och de välkomnade också bara syrier.
Det gjorde de här, ja.
Just det. Precis. Simon, hur ser det ut? Vad säger våra lyssnare?
Ja, det kom in många frågor och tankar i chatttråden och på sociala medier. Mestadels om Sverige och vad vi kan göra eller vad vi bör göra och inte göra. Bland annat så skriver Robin Öberg: London är lika stort som Stockholm och har 2 gånger fler invånare än hela Sverige. Kenya är lika stort som Sverige men har 5 gånger fler invånare. Kan de så kan vi. Det är klart som korvspad.
Och därför kan en applåd. Maria Westin, du var ju en av de som reagerade på bilden. Det blev ändå en upprinnelse till väldigt mycket engagemang på den här tråden. Vad var det som fick dig att agera och att engagera dig?
Jag hade funderat längre ett tag att göra någonting. Och det blev väl droppen som fick bägaren att rinna över helt enkelt. Så att det är ganska enkelt. Det var bara att åka. Det fanns inga alternativ.
När du såg bilden på den här
pojken? När jag såg bilden då var jag ganska snabb att lägga ut det här Facebook-meddelandet att nu åker jag.
Och det var ju väldigt många som reagerade på samma sätt, inte bara i Sverige utan även i andra länder. Och vissa dividerar om det var etiskt att publicera bilden istället för om det var etiskt att det faktiskt är ett barn som har dött ett barn på flykt som har dött. Och etikprofessor Adelina Namli, du är hjärtligt välkommen hit. Hur resonerar en etikprofessor när det gäller just bilden av treåriga Alan Kurdi?
Jag tror att etikprofessor som alla andra människor kan inte värja sig. Jag tror inte att man står och resonerar professorligt inför en sån bild. Det var ju väldigt ambivalent publicering, men den energi som denna lilla pojke väckte i Europa, den är enorm. Och det tycker jag att vi verkligen ska ta vara på, för att jag tror att det är länge sedan som vi såg människor engagera sig i det politiska rummet för någonting annat än att ha det lite bättre själv och gärna imorgon. Och det tror jag att vi verkligen ska försöka ta vara på och hitta och skapa politiska lösningar, politiska vägar för att kanalisera den energi och återpolitisera de viktiga centrala frågor.
Mm. Jag tänker, är det skillnad på kroppar och kroppar? Jag tänker att var det någonting speciellt? Var det att det var en liten vit pojke med en välklädd liten vit pojke med jumpaskor som många kunde identifiera sig med?
Det är väldigt svårt att spekulera över hur människor känner och upplever, men jag tror att vi konfronteras nu med naken utsatthet som människor, tack och lov, fortfarande kan identifiera sig med. Det hör till att vara människa att vara utsatt, men det hör också till att vara människa att andra människor kan resa sig och försöka skydda. Och sen kan man ju förstås diskutera att vissa kroppar väcker empati och medkänsla och andra mindre och andra kanske inte. Och det är någonting som vi behöver fundera över. Men framförallt så tycker jag det är väldigt, väldigt bra mitt i allt elände att vi ser att människor reser sig, och som vi läste i morse i Dagens Nyheter så är det ju rejäl majoritet av svenskar idag som bekymrar sig betydligt mer för rasism och främlingsfientlighet än att de bekymrar sig att vi inte skulle klara av att ta hand om människor. Och det är något så enormt viktigt för vårt samhälle. Mm. Det är klart att det är viktigt för flyktingar, det är de som är utsatta nu, men jag tror att det är viktigt för vårt samhälle att verkligen återerövra de där fina paragrafer som vi har vackert skrivit in och sen glömt. Mm. För att när vi idag till exempel möter till och med människor i beslutspositioner i svensk förvaltning, och när vi frågar dem vad är mänskliga rättigheter, hur tänker ni kring människovärde? Alltså, tro mig, många vet inte vad det är. Man nästan börjar tro att det är vi som är mänskliga rättigheter och demokrati. Vi har blivit så bekväma i det. Och tack och lov så visar ju det som händer nu att människor fortfarande vill agera utifrån de där värderingarna.
Jag tänker också att barn på flykt har ju drunknat och dött i Medelhavet i flera år. Vad var det som hände just nu? Eller finns det något så här istället? Finns det någon risk med det här fantastiska engagemanget?
Visst finns det ju risk med allt människor gör. Allt vi gör finns det ju risker i. Och självklart är det så att, och det är flera som redan påpekat här, att vi har ju vetat mycket väl vilka situationer som var i Syrien, i Turkiet, i Grekland, och det har inte bekommit oss. Så vi kan ju visst. Alltså, jag är glad för det som händer nu, men det gör inte att jag är fortfarande ledsen för det som var för igår. Mm. Och sen är det ju förstås viktigt att vi, alltså känslans roll i det politiska, det har man ju diskuterat länge. Och känslan kan entusiasmera för protest, det kan entusiasmera för handling, men den kan också vara kortvarig. Den kan bara göra en sentiment som tar slut. Och därför så är det viktigt att vi nu har politiska lösningar. Mm. Och att vi ger våra politiker mandat. Att vi inte bara ser fixa det utan att det kostar oss någonting. Utan vi ger dem rejält mandat som berättigar dem att agera politiskt. Mm.
Det finns ju också kritik om hur barn och familjer på flykt skildras eller avhumaniseras och reduceras, eller också döps om till volymer, invasioner, översvämningar, hot. Man talar om illegala invandrare. Alltså, etiken i detta.
det här är dessvärre inget nytt. Det är inget nytt, och det vet vi, att de stora katastrofer som inte är naturkatastrofer, de hämtar ju näring i avhumaniseringen. Och ett sätt att avhumanisera människor, det är att räkna dem, beskriva dem i termer av vågor och såna här saker, istället för att ta vara på att det är människor vi pratar om, med liv, med hälsa, med kroppen. Och den avhumaniseringen är ju väldigt känd. Och till exempel så vet vi att just flyktingar som man kan avhumanisera och börja kalkulera, redan Hannah Arendt efter andra världskriget pekade ut som det största utmaning för människorättsprojektet. Hon trodde inte riktigt på att vi grejade det. För hon tänkte, så fort vi ser flyktingar som inte är medborgare, där kommer det att snubbla.
Mm. Gina Dirawi, känd från TV och för sitt enorma samhällsengagemang och för dina också fantastiska program om just människor runt om i världen som man kan se på SVT just nu. Du är också barn till flyktingar, och jag tänker, vad tänker du om den här organiserade godheten och solidaritetsvågen just nu?
Alltså, såklart, som alla andra, så blir man ju väldigt glad och stolt. Men det är också så här lite, om jag ska vara ärlig, det var på tiden. För att det här är någonting, om vi kollar tillbaka, det man använder någon slags överraskningsretorik i media just nu, att plötsligt så kommer en flyktingström och plötsligt så vill våra politiker engagera sig i den här frågan. Plötsligt så sitter de och skriver till demonstranter att de vill vara med och stå där och berätta om hur viktigt det här är. När sanningen är den att, ja, det här kriget i Syrien har hållit på i 5 år. Folk har inte brytt sig så mycket, om jag ska vara ärliga. Och det är det som blir problemet, att det blir lite otrovärdigt, för det är jättefint att folk engagerar sig, men samtidigt så måste vi också ha en objektiv bild av vad det är som sker. När det här har hållit på i 5 års tid, och folket, det finns jättemånga människor i Sverige som har engagerat sig i den här frågan och har hjälpt till. Men grejen är att media har inte pratat om det på rätt sätt, och våra politiker har varit passiva. Och det är någonting när man pratar, som man har hört många politiker prata om, att alla måste ta ansvar, men det är på något sätt som att man skickar över ansvaret på varandra, och sen så skrämmer man upp svenska folket. De får oss att tro att det ska så här, nu kommer det miljarder av flyktingar som ska komma och sätta sig utanför våran dörr. Det är inte det är, ska vi vara ärliga. Libanon exempelvis, de har dåligt med el, de har dåligt med vatten, de har mycket mer fattigdom än vad vi har. De har tagit emot kanske cirka 1 miljon flyktingar. Vi tar emot 1/10 av det, och vi har extremt mycket bättre här. Och på något sätt så måste vi också ändra vårt förhållningssätt till människor på flykt, att det här är människor som, okej, de har exempelvis, min pappa flydde, min mamma flydde, stora delar av min släkt, eller nästan alla har flytt. Och det här var människor som, okej, de hade ingenting från början, men nu har de kommit hit, de har bra jobb, de bidrar. De här flyktingarna nu, vissa av dem har varit högexaminerade läkare eller politiker eller whatever, och de kommer hit i det här landet, de kommer bidra. Och vi måste också ta tillbaka, jag tror att det har blivit någon så här skrämselteori i media, att man har skrämt upp människor kring just så här, ja, men invandrare. Man har inte diskuterat just diskrimineringsfrågan på rätt sätt. Vi representeras inte på rätt sätt i media. Och på något sätt så har man tagit ifrån svenska folket den solidaritet och det engagemang vi faktiskt har. Om vi kollar tillbaka bara hur vi var i, jag kommer ihåg min pappa berätta när han bodde i Libanon i flyktinglägren där, att Sverige hade ett jättebra rykte om sin solidariska anda, exempelvis hur vi var i Vietnamkriget eller Sydafrikas frigörelse. Man var där, man tog ställning innan de andra gjorde det. Och det har vi i oss. Sen har det kommit olika partier och det har kommit människor som försöker skrämma upp och ta det ifrån oss. Men vi måste ta tillbaka det. Och inte köpa den här tillfälliga Twitter-engagemanget som jag blir rätt provocerad av.
Precis, du har blivit rätt provocerad och du har skrivit om det på din Instagram där du har miljarder följare, skulle jag säga. Men det är ibland så som man talar också om flyktingar, den här, du vet, överdrifterna. Men jag tänker, vad är det som har provocerat dig i detta?
Nej, men det blir på något sätt att när folket i sig pratar om en fråga, oftast när det är vi som kommer från flyktingfamiljer och har diskriminerats eller varit med om rasism innan, när vi tar upp frågor, om vi ska vara helt ärliga, så tas det inte på allvar. Tills kanske en vit person pratar om det i media och då börjar folk värdera det. Och speciellt det som provocerar mig mest är när mediepersoner som har varit tysta under så många år, plötsligt när de ser en trend som folket startar, för folk ser det innan de som sitter där och gör sina blajprogram, då ska de plötsligt bli någon slags representant för de här frågorna. De har ingen relation till diskriminering, de har ingen relation till rasism, de har nog inte haft en kamp på liksom 30 år för att de har så mycket pengar, de har det så bra. Och då ska de sitta och tala om mina frågor eller mina föräldrars frågor eller de nya. Då blir jag så här, det blir bara väldigt otrovärdigt.
Så du blir inte särskilt rörd alltså av alla de som just nu går ut? Upplever du att det på något sätt är en del, ett steg i deras personliga varumärkesbyggande?
Ja.
Ledande fråga.
Inte för alla, men ja.
Jävligt ledande fråga. Ja, jag tar tillbaka den frågan. Okej, jag förstår. Men hur ska vi gå vidare? Vad ska man göra istället?
Nej, men jag tror att det är så här. Det är klart att alla människor som hjälper, man ska inte säga till folk att det är fel att hjälpa. Det är alltid fint att hjälpa. Men man måste också vara medveten om hur man ser på hjälpandet och hur vi liksom reagerar på det. För mig är det väldigt konstigt att det handlar inte om att jag som känd person ska skriva om ett problem och sen ska jag bli hyllad för det och bli en representant för det. Det är folket som gör skillnaden, inte mina inlägg eller dina inlägg. Det är ni som har makten, inte vi. Och det måste vi börja förstå.
Det säger Gina Dirawi i sann demokratisk anda. Det är ni som gör skillnaden. Och det är ni också här, Peter Batts fantastiska publik. Det är fullsatt här. Ni kan klämma in er här faktiskt. Vi sänder nämligen ändrat till 6:15. I nästa timme kommer vi att få höra mer av alla våra fantastiska gäster. Var är du någonstans, Pedram? Kan vi få höra en liten fiolsträng här? Det här är alltså Peter Batt. Vi har diskuterat flykten, följderna och farhågorna. Nästa timme ska vi också få höra olika förslag på hur vi går vidare. Och ni kan fortsätta twittra och facebooka och chatta med oss och Instagram och allting och förmedla, för Simon är redo här att väva in era svar och era tankar och frågor. Pedram Chalai. Och vi är såklart tillbaka 5:00. Hej, jag heter Alexandra Pascalido. Det här är Peter Batt. Vi sänder direkt ifrån Kulturhuset, Stadsteatern i Stockholm. Och ni har tid att komma hit. Alla kan vara med. Vi sänder till 6:15. På webben alltså sänder vi från 6:15 till 6:15. Temat är hur många döda barn på flykt tål Europa. Och varför reagerade vi inte tidigare när tusentals mammor, gravida, gamlingar drunknade i det som kommit att kallas Medelhavets massgravar? Första timmen hörde vi om det nyväckta engagemanget, om situationen i mitt hemland och Europas pärleportar och den Golgata som väntar människor som de trodde att de lämnat helvetet bakom sig och trodde att de kommit till hoppets hamnar. Nu ska vi blicka framåt. Runt 1200 flyktingar om dagen kommer till Sverige. Vad väntar de? Jag tänker att vi börjar med, ni vet att vi har en hashtag, den heter P1-debatt. Ni når oss via Twitter, Facebook, på chatten, och Simon Rissvik, du står här redo att förmedla frågor från vår kära publik.
Ja, det stämmer. Och just nu så är det många som undrar hur länge det här ska pågå, var ansvaret ligger och hur stort ansvar Sverige faktiskt har. Biggan Laurila, hon skriver så här om den svenska flyktingmottagningen: hemlösa, studenter, arbetslösa, ungdomar, tidigare komna flyktingar, var ska alla bo och vem ska betala? Jag ser ingen lösning.
Var ska alla bo och vem ska betala? Det har säkert Bert Karlsson svar på. Honom ska vi få höra alldeles strax. Eheb Aljabi, du flydde ifrån Syrien för ungefär 2 år sedan över Medelhavet i en liten båt. Du låg inklämd i en lastbil i flera dagar. Du kallade din resa för dödsresan och till slut nådde du Stockholm. Jag tänker att du är mycket bättre. Du föredrar att prata engelska. So, why did you leave your home in Damascus in Syria?
I left because of war. Simple as that. Because you can't continue a civil life anymore. So
did you leave alone? And how was the How was it to get to Sweden? How was the way?
It was quite difficult. I don't know. I mean, it's a bit hard to. It's really problematic, the fact that I need to illustrate an image. The fact that I'm here, actually, to illustrate an image, to kind of motivate a reaction, or motivate the reasoning towards this big problem. The fact that we need this kind of illustration. I mean, everyone knows what's happening in Syria and what's happening in the war. And people have have already faced these images. But the fact that we constantly need a reminder or an illustrator.
Can I please translate what you said? Because yeah. Everybody doesn't understand English. Det är Ehabel Jabi som nu också studerar konst på Mejan. Konstnär, jag vet inte riktigt varför det är så viktigt för mig att nämna detta just nu. Men det han säger det är att han tycker att det är anmärkningsvärt att vi hela tiden behöver en påminnelse, en illustration på vad som egentligen händer där nere i Syrien och vad människor flyr ifrån, som att vi behöver motiveras och påminnas om detta. Yes, please, you can go on.
That kind of... it kind of sheds a light on the dynamic of how people are reacting to the situation. The fact that it's such a reactionary response towards images. We just spoke. You spoke with the previous speaker here in the panel, and you spoke about the image of the child and what's the difference between two bodies, and that's, I think, a really important question, because now it's. All the progress that's happening is reacted upon images.
Ja. Han säger också, Ehab säger att alla de här reaktionerna som vi har sett, det här engagemanget, bygger på just en bild. Och han tycker det är så viktigt med den här frågan som jag tidigare ställde, om det, vad det är för skillnad på kroppar.
And I mean, therefore, I think in order to imply a more a deeper understanding and a deeper a tendency to find a solution and to stop this process from being ephemeral, you know, or just a reaction towards images and they just disappear. We need to analyze how this lifestyle is what's causing the problem.
What lifestyle do you mean?
Lifestyle of, I don't know, Europe, the European lifestyle that is based on leading the world or being, you know...
Okay, but I mean, I'm sure that we could talk a lot about this, but what's your plan? Do you plan to stay in Sweden? What's your plan?
My plan is to study. So far... now moving out or in from Sweden, that's based now on my career. So my plan is just to start a new life.
And here in Sweden?
It. Yeah.
Of course. And how has it been so far?
It's been okay. There's been... I mean, somehow you understand that you're on your own in the end. There's a lot of this attention towards the crisis, but in the end... it's my storyline stays the same, no matter how much we talk about this problem, no matter how we discuss it, or in the end the storyline stays the same. Nothing is changing immediately.
Ja, han menar att till syvende och sist så är man alltid ensam, och nu har han för avsikt att stanna i Sverige. Vi kan tala vidare med Ehab under webbsändningen. Thank you so much for participating. We'll talk more with you very soon. Nu ska jag inte fortsätta på engelska här, utan det är så här, P3-chefen Chilandiljen har med sin dokumentär Min flykt dragit igång ett prisbelönt och ett fantastiskt projekt där tusentals lyssnare har delat med sig av sina flykthistorier på sociala medier. Och Kilan har med sig journalisten Dejan Cocorillo, och jag skulle vilja att vi välkomnar dem med en varm applåd när de läser nu. Varsågoda Dejan och Kilan.
Pappa torteras och släpps efter 45 dagar, men han tvingas fly stan. Kvar är mamma, lillebror och jag. Men så ställs mamma inför rätta. Och hon vet att hon kommer att fängslas. Så hon låser dörren till vårt hem för sista gången. Och så börjar vår flykt.
Jag vinkar till mamma och pappa från en flyktingbuss där det inte finns plats för dem. Ingen vet om vi kommer träffas igen.
Mitt starkaste minne från kriget är kvällen då pappa stannade hemma och stekte pannkakor medan bomberna föll utanför.
Så kommer det äntligen det samtalet som jag har längtat efter. Det är pappa som ringer. Glädjen är dock kortvarig. Mamma har blivit skjuten av en krypskytt.
Jag kommer ihåg att jag höll mamma hårt i handen under hela flykten. Jag var rädd att om jag släppte så skulle hon försvinna.
Jag hör skrik från människor som torteras, vissa till döds. Jag försöker urskilja om något av skriken är min pappas.
Ett av mina första minnen i Sverige är när pappa säger att jag inte längre behöver vara rädd för polisen.
Bakom mig lämnade jag min stad, mina föräldrar, släkt och vänner. Men också hela min barndom. För där och då slutade jag vara ett barn.
Jag minns första kvällen på flyktingförläggningen i Tumba. Vi fick en genomgång av hur en toastol funkar. Vi skrattade länge åt det.
Min flykt gav mig Sverige, fantastiska vänner och en underbar flickvän. Min flykt är också hennes flykt och en del av vår gemensamma historia.
Det värsta för mig efter flykten, det är skulden. Skulden över alla som blev kvar.
Min flykt har knäckt mig. Den har gjort mig starkare och den har gjort mig till den som jag är.
Mina föräldrar flydde för att rädda våra liv. Människor som flyr är inte illegala. Vi har bara valt livet.
Jag har ett ansvar att bli lycklig för min mammas skull.
Kilan och Dejan, det här är alltså lyssnarnas egna tweets som vi har fått höra. Och Kilan, ni kan ju också fortsätta att dela och skriva i den här hashtaggen Min flykt. Och Kilan är nu under hösten på skolturné runt om i Sverige där hon berättar om sin egen flykt men också andra flyktberättelser. Och nästa stopp på turnén är Överkalix och Gällivare. Och vi har såklart Migrationsverkets Fredrik Bengtsson som är presschef på plats. Och vi hörde ju om den första timmen här om det personliga engagemanget. Folk står just nu på centralstationer runt om i landet och brer mackor. Och det finns ett enormt engagemang. Men vad gör Migrationsverket?
Ja, vi tar hand om 1200 personer varje dag som söker skydd i Sverige. Och vi ordnar tak över huvudet och 3 mål mat om dagen. Innan vi överhuvudtaget sätter igång med själva asylansökan. Det här engagemanget som ni nu nämner här, det är fantastiskt. Det ska vi inte sticka under stol med. Samtidigt så gäller det framförallt människor som inte väljer att söka asyl som får den här hjälpen. Eftersom att vi tar emot ungefär 1200 personer varje dag. Men det är ytterligare 700-800 personer som kommer in till Sverige varje dag. Och det är de personerna som då hanteras av de här frivilliga krafterna framför allt.
Mm. Och varför kan inte människor söka asyl utan att riskera sina liv och behöva anlita smugglare för en massa pengar?
Ja, det är som vi varit inne på tidigare. Det är ju det systemet som vi har byggt upp i Europa. Och det är ganska paradoxalt skulle man kunna säga. Eftersom att ju större behov du har av att lämna ditt land, ju mindre chans har du att göra det på legalt sätt. Mm. För att det behövs ett visum och för att få det här viset utfärdat så ska man vara säker på att man har för avsikt att återvända.
De här 1200 som kommer per dag, vilka länder kommer de ifrån? Vi har hört Syrien, vi har hört Afghanistan, vilka andra länder? Eritrea,
Irak, Somalia.
Mm. Vilka får stanna i Sverige?
Det är de som har skyddsskäl.
Och vilka är det?
Ja, det är syrierna, eritreanerna. Stora delar av dem från Afghanistan och Somalia beviljas också uppehållstillstånd.
Hur många av de som söker asyl i Sverige får slutligen stanna?
Just nu ligger den siffran på 75%.
75%. Och hur ser prognoserna ut?
Ja, tyvärr så finns det ju ingenting som pekar på att människor kommer behöva fly i mindre utsträckning än vad de gör idag. Så att vi ser framför oss att ett stort antal människor kommer ta sin tillflykt även till Sverige framöver.
Så hur många räknar Migrationsverket med att det kommer till Sverige i år?
Vi kommer släppa en prognos i slutet av oktober. Men redan idag är vi uppe i 70 000 personer som har tagit sig hit. Så att den siffran kommer att bli betydligt större.
Har Sverige resurser för att klara detta?
I min värld är inte detta en resursfråga. Det handlar om att människor som flyr undan krig och förföljelse har rätt till en fristad.
Men som du förstår så är ju väldigt många, som du kanske också hörde här, så är det många av våra lyssnare som undrar vad detta kostar. Vad kostar? Vad får medmänskligheten kosta?
Ja, för mig har inte medmänsklighet ett pris, utan vi har ett uppdrag. Och vi sköter det uppdraget också. De som kommer hit ska ta sin hand och få en rättssäker prövning.
Mm. Och var det någon som sa något? Jag hörde inte riktigt här i publiken. Men jo, en av, som ni arbetar väldigt mycket med, det är ju Bert Karlsson. Många flyktingar som söker asyl i Sverige hamnar ju hos dig, Bert Karlsson. Du har ju haft flyktingboenden sedan 90-talet. Eller hur? Och öppnar ett om dagen. Du har ju, man skulle kunna säga att
asylinvering. Det är ungefär 6 000.
Vad sa du?
6 000.
6 000 flyktingboenden.
Vi har alltså de senaste veckorna. Jag kan säga det. De senaste veckorna har vi öppnat ungefär 20 anläggningar. Och vi har öppnat dem på 1-2 dagar varsel.
Hur kommer det sig?
Jo, vi kan det, för vi har en bra organisation. Vi har egen matfabrik så vi kan direkt lägga om och tillverka maten direkt på en dag. Mm. Så att vi har ju, jag trodde ju på den här prognosen tidigt att det skulle bli så här tyvärr. Mm.
Hur mycket pengar tjänar du på det här?
Det vet jag aldrig förrän det avvecklar, för vi får ju bara avtal på mellan 5 veckor och 3 månader.
Men jag läser i tidningarna så handlar det om miljoner.
Ja,
kanske
det är klart att i och med att jag omsätter så pass mycket så blir det ju pengar naturligtvis. Men jag gör också långt utöver vad andra gör. Jag till exempel så till att vi fick sjukvård på anläggningen. Jag har egen utbildning där jag får finansiera tills nu själv mycket. Självklart har vi hjälp av frivilliga organisationer, utan det skulle jag kollapsa. Mm. Jag menar, vuxenskolan har betytt mycket, Röda Korset, Rädda Barnen, kyrkan, idrottsföreningarna. Alla ställer upp faktiskt.
Men vad är det som styr dig? Är det engagemanget eller kir i kassan som styr?
Jag gick in i det här när jag såg ett behov naturligtvis. Jag såg gamla anläggningar som förföll och såg möjligheten att göra någonting åt det, framförallt på landsbygden. Och det har ju räddat många på landsbygden faktiskt. Ja, många tror att jag tjänar alla pengarna, men det finns en fastighetsägare i det här. Det är mat och så vidare. Det är många kostnader vi har. Och kraven från Migrationsverket ökar hela tiden. Och det är bra. Så det tar bort alla som fuskar.
Så när du säger att det har räddat många på landsbygden, vilka har räddats alltså?
Det är massa anläggningar som skulle gått under annars. Och det skapar ju ändå ganska stor.
Så flyktingarna räddar svenskar?
Vad sa du?
Så flyktingarna räddar svenska landsbygden?
Ja, det kan man säga. Titta på Haparanda, där har vi en av de största anläggningarna. Den var ju nedlagd innan, och så är det överallt i Sverige faktiskt. Så att det här tycker jag ska vara en landsbygdssak. Och jag vill göra om hela flyktingpolitiken. Jag vill göra följande. Jag vill göra flyktingförläggningarna så var två saker. Det ska vara en skola, integrationsskola. Från första dagen ska man läsa svenska. Och det ska vara krav på att man läser från första dagen. För idag är kvinnorna ofta åsidosatta. Jag byggde till exempel en skola i Skara i min största anläggning. Den byggde jag vid sidan. För att kvinnorna hade svårt att gå till samma lokal i byggnaden så att säga. Då var det lättare att få ut dem utanför. Vi gör mycket aktiviteter så mycket vi någonsin kan, och jag försöker sponsra så mycket jag kan. Cirkusföreställningar har jag gjort med cirkus i hela Sverige.
Jag vet, och när jag ringde dig så spelade du pingis med flyktingarna, men jag måste fråga dig, alltså, du delar bland annat ut en lapp här som många i publiken har fått, och så står det: den senaste tiden har motståndet mot landets asylboenden ökat. Ut i landet sjuder missnöjet och brandbomber har kastats mot olika förläggningar innan de ens har öppnat. Kan du berätta om detta?
Jo, vi har ju haft det på ett antal. Varje gång när det varit sånt här problem så har vi åkt dit och haft möten med alla inblandade. Och efter det så har det tagit slut. Jag vill nog påstå att ingen förläggning har något problem idag i alla fall. Enskilda saker händer ju hela tiden. Men rädslan är så stor, och jag kan säga att politikerna ligger ju mycket bakom det här också. Det är ju många politiker som inte vill ha de här förläggningarna. Och stoppa, jag har flera exempel just nu. Det finns flera kommuner som till och med köpt anläggningar för att inte bli flyktingförläggning.
Vilka politiker är det som inte vill ha det?
Ja, det är från vänster till höger kan jag säga. Det finns ingen urskiljning där faktiskt. De säger en sak och gör en helt annan. Gina var inne på det förut, precis samma sak. Många använder det här när det passar dem, och sen så lever man inte upp till det på något sätt.
Vad har förändrats sen du började arbeta med flyktingboenden på 90-talet?
Vad sa du?
Vad har förändrats sen du började arbeta
på
med?
På den tiden så var det ju fruktansvärt hårt tryck nästan med en gång. Och då snackar man aldrig om utbildning eller någonting sånt där. Det var ingenting sånt egentligen. Det var förvaring mycket mer på den tiden. Det har blivit mycket bättre. Men tänk er, jag har 35 anläggningar igång. Ingen politiker har varit ute och tittat på det under 3 år. Jag har bjudit in alla.
Varför vill de inte se?
De vill inte se verkligheten. Det är ett problem.
På Facebook.
Och det är ett svårt problem. Det är inte lätt att lösa. Jag har inte alla lösningar på detta. Men för att lösa ett problem så måste man ändå vara ute. Jag var uppe hos regeringen nu för 2 veckor sedan och la fram förslagen nu på att man skulle göra de här utbildningarna direkt på förläggningarna. Att man skulle göra mycket mer på förläggningarna. Jag vill också att förhören och intervjuerna ska göras på förläggningarna. Varför ska man transportera 500 personer till Göteborg eller någon annanstans istället för tvärtom transportera en person? Jag förstår inte det här alltså. Den stora motståndaren är byråkratin. Ta bara ensamkommande barn. Det tar 9 månader att få ett tillstånd, och det kommer in 1500 i veckan. Det behövs öppna 100 anläggningar i veckan, och man tar 9 månader på sig.
På Facebook så skriver Hector Barajas från Linköping: vilket land välkomnas de här människorna till? Alltså, vad är det som väntar de här människorna på flykt som kommer hit? Vad skulle du säga om det? Vad är det som väntar dem ekonomiskt, socialt, kulturellt?
Ja, men alltså många vill ju in direkt i samhället, och vi ska kunna använda så mycket folk som volontärer ute i samhället, till exempel gå ut med de äldre. I och med att kommunerna har dratt ner så mycket så har man inte råd att gå ut med folk helt enkelt. De ska kunna göra så oerhört mycket och inventera vad de har för yrkesgrupper. Vi gjorde det på en förläggning i Norrland. Det visade sig att 40% av dem där hade fått jobb direkt. Det var de yrkena som fattades.
Samtidigt som det här enorma engagemanget och omtanken och empatin växer, så växer också runt om i Europa, inte bara i Sverige, rasismen och främlingsfientligheten. Och du var ju en del av denna rörelse på 90-talet med Nydemokrati.
Nej, jag är inte med på det där beskrivningen. Jag tycker man använder det ordet alldeles för mycket. Det är inte rasism att man tycker saker och ting. Jag är ju i varenda land. Ditt eget land är rasister till 1000 i så fall, om vi vill gå efter. Vilket jag
land?
Inte tror. Grekland.
Jaha,
jag
menar, det kan vi tycka då, att
de gör så, eller Ungern eller så vidare. Det är ju inte riktigt så. Men man får resonera. Jag tycker att man överdrivit den diskussionen alldeles för mycket. Man måste våga diskutera frågorna.
Men hur har det påverkat ditt arbete? Du var partiledare på 90-talet för Nydemokrati, och idag arbetar du med
mycket, naturligtvis. Jag sa kanske ett ord ett för mycket, men det är lite intressant. Jag fick mycket kritik för romerna. Men vem gjorde romernas historia? Det kan ni se på väggen där borta. Det var jag som gjorde det ihop med Katarina Taikon och Rosa Katitsi. Och det är lite roligt att den finns på väggen.
Men det jag menar är att många kanske höjer på ögonbrynen och tycker att det är intressant att du som var partiledare för ett främlingsfientligt parti på 90-talet idag tjänar pengar på de här frågorna. Vad har förändrats?
Ja. Nej, det är ingen som har förändrat. Jag tycker precis samma sak. Jag tyckte då på den tiden att vi ska ta emot så många vi klarar av att sköta.
Hur många klarar vi av då?
Det kan inte jag göra. Om man gör de här förändringarna som jag har sagt nu, så tror vi kunna ta emot många. Och vi kan hushålla på pengarna, inte lägga ut pengarna på onödiga saker. Vi kan inte lägga ut 20 miljarder på ensamkommande barn, till exempel. Utan vi kan ta bort regelverket, så kostar det bara en fjärdedel.
Jag kommer återkomma.
Och då kan vi hjälpa många fler. Vi måste tänka så.
Så att även om du skulle kunna tjäna mycket mer pengar, så vill inte du öppna gränserna? De svenska
gränserna. Nej, jag propagerar ju för att tvärtom i så fall, att det ska vara lagom och allting. Vi ska kunna klara det på ett bra sätt. Alltså det, jag menar många invandrare, så jag har ju mycket kontakt med dem. Så när du ringde mig så spelade jag bordtennis med dem. Jag åker runt och gör det faktiskt. Och följ med mig en dag så får du se själv. Jag hade arga snickaren hos mig och gjorde ett program med dem när det kommer snart.
Ja, det får vi titta på. Norikino, vad säger du? Alltså, du har ju uttryckt en viss oro för vilka flyktingar som kommer hit.
Vad har jag gjort det någonstans?
Nej, men att du säger att vi inte riktigt, att man inte alltid riktigt har koll på de som kommer hit.
Nej, det har man absolut inte. Det kan ju Migrationsverket och Bert Karlsson verifiera och bekräfta att så är det. Vi ska ta emot de som behöver skydd, och det är väldigt många människor runt omkring i världen idag som behöver skydd. Vi har 60 miljoner människor på flykt från många olika krigshärdar, naturkatastrofer också. Vi kan inte ta emot 60 miljoner människor, tyvärr.
Nej, men de vill inte heller komma till Sverige, ska passa på att säga. De flesta håller sig faktiskt just i närområden som Libanon. Men vilka är du orolig för ska komma hit?
Nej, men vi kan ju faktiskt, vi måste ju vara ärliga om att det finns de som sympatiserar med radikala rörelser. Det finns de också bland dem. Vi behöver en förberedelse, men det är inte sagt att de också är på flykt, för deras familjer är också i så fall på flykt från kanske Bashars regim eller liknande. Men vi måste, alltså vi kan ju inte ha ett system där vi inte har någon koll överhuvudtaget. Vi behöver bättre koll. Migrationsverket behöver mer resurser. Vi måste omfördela resurserna. Vi måste göra någonting åt byråkratin. Vi måste göra, alltså vi måste anpassa Sverige efter den katastrof som finns i världen.
Fredrik Benson, har Migrationsverket koll på vilka som kommer in i landet?
Både ja och nej. Som asylsökande så behöver du inte styrka din identitet. Du ska göra den sannolik. Och det innebär att du ska ha en trovärdig berättelse och kunna redogöra klart och tydligt för den. Ungefär 50% av dem som söker asyl i Sverige idag lämnar någon form av identitetshandlingar. Och det innebär att de andra 50%, nej, vi kan inte vara säkra på vem de här personerna är.
Mm. Gina Dirawi, du ville säga någonting om detta.
Ja, alltså jag tycker att, för vi hann ju inte flika in där, men det är något problematiskt när du säger, Bert Karlsson, att man ska bara få tycka, och man får inte tycka längre, att det inte är rasism. Jo, det finns stora skillnader mellan rasistiska åsikter och icke-rasistiska åsikter. Och, nej, men jag vet, men samtidigt så här, gör allt för att vi måste få prata om de rädslor och de problem som finns, men vi måste också, även det här att man vet inte vem som kommer. Nej, men man vet inte om ens granne är sjuk i huvudet eller inte. Man kan aldrig veta. Men på något sätt så måste man
ha... Jag håller med dig fullständigt om detta. Men allt är inte rasism kopplat till vad man tycker.
Nej, men samtidigt, om du säger något rasism, du kan inte sätta någon slags etikett på vad som är rasism och inte, för du har aldrig upplevt det. Det är det som är problemet.
Jag är utsatt för rasism något enormt. Läs på nätet så får du se hur det ser ut. Jag är ju för främling i mitt eget land. Jag menar, om jag skulle ta till mig allt som skrivs på nätet, då skulle jag gå och hänga mig på alla de brev jag får.
Det här, nästa program kan ju handla om rasism om ni vill det, så kan vi debattera detta. Men du är främling i ditt eget land. Hur menar du då?
Ja, men jag blir ju där, för att nu är det ju jag och Migrationsverket som är de stora bovarna. Men det är faktiskt politikerna som ger direktiven.
Men det är ingen som, är det någon som har utpekat det som bovar? Det har inte hänt.
På nätet är det fruktansvärt. Jag är ju, håller ju inte på med Facebook och sånt där löjligt. Men...
PM Nilsson, du är politisk redaktör på Borgerliga Dagens Industri. Hjärtligt välkommen, PM.
Tack.
Förra veckan så satt 9000 människor på boenden i väntan på plats att få komma ut i kommunerna. Men alla kommuner vill inte ta emot flyktingar. Borde kommunerna dela ansvaret?
Nej, jag tror inte att det är en bra idé. Vi minns hur det var före den här EBO-reformen som kom på 90-talet, då man från statligt håll portionerade ut flyktingar. Då talade vi om kommunarrest, och många hamnade på ställen där de inte ville vara och där det var dålig arbetsmarknad, och därför så gjorde man den här reformen så att vuxet folk har frihet att bosätta sig var de vill, och den tycker jag är väl värd att hålla fast vid. Om det här ska få någon effekt i man diskuterar nu, då måste den upphävas eftersom 85% ungefär flyttar dit de vill. Det är klart man kan göra det här lilla på marginalen, det vill säga de som inte väljer, och att man då tvångsportionerar ut dem då, va? Men det kommer inte ha någon effekt. Så att jag tror i grund och botten inte att detta resonemanget löser någonting på EU-nivå heller. Det är ganska hemskt att söka asyl i Europa och sen så hamna i ett land där man inte vill bo.
Bert Karlsson,
jag säger så här, du har både rätt och fel. Man ska använda hela Sverige till börja med. Vi ska skicka ut folk i hela landet. Där ska de lära sig svenskan. Den dag de kan klara sig själva med svenskan, då självklart ska de få bo var de vill. Men under tiden så är det mycket bättre att de bor på landet än de bor i en storstad. För då blir det så många andra intressen som kommer in istället för svenskan.
Finns det jobb på landet?
Vad sa du?
Finns det jobb på landet?
Nej, de ska inte ha jobb första dagen. De ska läsa svenska innan de... De har ju ett år på sig innan de får svar på om de får stanna.
Ja, vi har ju då, alltså vi har haft detta system en gång i tiden och det funkar inte. Och det funkar framför allt inte ur flyktingperspektiv. Därför att man hamnade på ställen där man inte ville bo. Och vi har att göra med... Vi är vuxna, kapabla människor som vill välja sitt eget liv. Och det är därför vi har den här friheten nu. Då får du de konsekvenserna att många väljer de tre stora städerna samt några andra stora flyktingorter. Men man får väl lita på den fria viljan. Att den är rationell, att den är frivillig och att det finns en arbetsmarknad och en framtid i folk som folk dras till. En kommun med hög inflyttningstakt brukar ju inte betrakta detta som ett problem.
Det handlar inte också om att solidariskt dela ansvaret för de här människorna. Hur kan Sverige kräva av EU att alla länder ska ta emot flyktingar?
Nej, men jag tror det där tror jag är en sån här skenfäktning, att man från svensk sida för upp det här som ett sätt att tala om volymfrågan. Man säger ju egentligen samma sak när man säger att det är ohållbart att två eller tre länder tar alla. Men jag tror ett, att det kommer inte lösa problemet. Två, det är djupt destruktivt att sätta folk i länder där de inte vill bo. Det kommer bara skapa problem.
Men då frågar jag, vad är det du menar? Vem är det du ska flytta ut? Är det sådana som har fått uppehållstillstånd? Är det de du pratar om? Eller är det sådana som väntar på ett uppehållstillstånd? Det är två skilda saker. De som väntar på uppehållstillstånd skulle definitivt få sättas på hela Sverige. Och där ska man inte själv få bestämma var man hamnar. Utan man ska lära sig svenska på den orten. När man kan svenska tillräckligt bra kan man flytta var som helst. Och då ska alla ta ansvar och börja sätta dem i jobb och så vidare. Ja, och självklart hamnar de i stora städerna.
Tack så mycket så länge. PM Nilsson, du har ju följt frågan i 20 år. Vad har förändrats? Alltså, jag tänker på, du har ju skrivit att migrationspolitiken behöver bli både mer human och mer stram, har du skrivit. Vad menar du med det?
Din första fråga var vad som har förändrats. Ja. Policymässigt så är det mycket, mycket mer rättssäkert nu. Alltså förut så hade vi utlänningsnämnden som tog kriminella beslut och sa nej till enskilda som hade uppenbara skäl för att man ville inte ha 20 000 till av samma grupp. Det systemet skrotades 06. Nu har vi en oberoende myndighet, Migrationsverket, som vi har här. Och en domstol dit man kan överklaga. Förut så var det en politiskt styrd volymreglering och den var ond i sin liksom, bokstavliga mening. Det andra som har förändrats är att det politiska klimatet nu är mycket, mycket mer flyktingliberalt. Då på 90-talet under den förra flyktingkrisen apropå Balkankrigen, då var både Socialdemokraterna och Moderaterna stora, starka, självklara volympartier som var mycket intresserade av att reglera invandringen och intresserade av att den skulle vara så liten som möjligt. Nu har ju alla blivit ungefär som Folkpartiet var då. Och det finns ett parti som på allvar opponerar sig mot den här ordningen. Men det politiska klimatet upplever jag som mycket, mycket mer flyktingliberalt och mycket mer tolerant också.
Ja, du skriver också att vi måste ha en annan ton i den migrationspolitiska debatten. Vad är det för fel på tonen?
Jag tycker att när man debatterar migrationspolitik, och jag tycker väl den här debatten delvis är ett exempel på det, så riskerar den att krocka mot de policies som den svenska staten de facto har. Va? Och man förstår inte riktigt varför. Varför hela friden har Sverige ett transportörsansvar? Varför är det förbjudet att söka asyl på svenska beskickningar utomlands? Och då blir det ju konstigt och lurigt och kanske till och med omoraliskt att sitta längst upp i Europa och säga very welcome, men vi har en hinderbana, den är väldigt dyr, den är bokstavligen livsfarlig, dina barn kanske kommer dö, men om du klarar det ända upp hit, då så välkommen.
Du menar att det finns
och orsaken till att det är så här är ju att i legal mening så är det kanske väldigt svårt att uppskatta, men säg att det är 10 miljoner personer som har laglig rätt till asyl enligt det nuvarande regelsystemet i Sverige. Det är lätt för dessa människor att köpa en flygbiljett och ta sig hit. Och det där anses Sverige att man inte klarar av. Och då så har man de här instrumenten. Förbud mot att söka asyl på ambassaderna. Förbud mot att ta en vanlig färja eller ett vanligt flyg till Arlanda. Och Sverige är ju med och spikar igen gränsövergångarna mellan EU och resten av världen. Vi är ju i Bryssel liksom med på samma tåg som Ungern är och bejakar stängselbyggen etc. etc. Och det där är ju då svårt att förstå tycker jag när man tittar på den inhemska retoriken och den inhemska debatten från regeringens sida och vad den faktiskt står för. Och så där är det massa frågor. Om man tar de här, om man tar de här räddningsaktionerna som vi hade i somras då svenska kustbevakningen var i Medelhavet. Om man har sådana på plats så räddar man folk som riskerar att drunkna, men man gör att skepparna överger sina båtar eftersom det finns en risk för att de också åker dit på det. De använder sämre båtar. Nu har man sett sådana här engångsbåtar, stora gummiflottar som absolut inte borde skickas ut egentligen. Så att man riskerar att öka riskerna för dem som... Så och så där är det fråga efter fråga efter fråga. Så måste man dels vara mer ärlig med vilka implikationer det har det man gör och sen så säga och erkänna att det finns målkonflikter.
Ja, det finns målkonflikter. Och du, vad borde de göra istället menar du, politikerna? Vad skulle du vilja för att de skulle visa mer konsekvens?
Just nu så handlar det om att klara den här akuta situationen. Då handlar det om att skapa absolut säkerhet för de som har flytt hit och de som flyr hit och skapa så bra förutsättningar som möjligt. Men när man formulerar den framtida migrationspolitiken så måste man vara mycket mer öppen om vad... om vilka målkonflikter som finns. Det är det första steget.
Och vi ska också återkomma om det här med tonen i migrationsdebatten, för det vill jag väldigt gärna höra mer om.
Jag vill säga här att ni politiker kommer ut och tittar på flyktingförläggningar, hur det ser ut och prata med folk och se vad kan vi göra bättre. Och inte det är en bra idé.
Ja, det finns inga politiker här.
Politiker.
Eller finns det några
de
politiker?
Idag,
nej, de är inte här, men
lyssnar.
De lyssnar. Precis. Norikino, kort replik, för sen vill jag höra Samma Sarsour, människorättsaktivisten som stått på centralen och tagit emot trötta människor. Ja, varsågod, Nori.
Vi var i Istanbul för bara en vecka sedan och träffade ett stort antal flyktingar. Syrier, irakier var de här. Och de har alla försökt att ansöka hos FN i både Istanbul och Ankara. Det är stängt sedan 2 år sedan. De kan inte ansöka och de har försökt på svenska ambassaden och andra ambassader och då är de alltså de är beredda att ta sig över vattnet i de här gummibåtarna. Vi köpte till och med fake eller falska, vad heter de?
Flytvästar
som bara var fluff. Mm. Det finns en sån vidrig cynisk miljardindustri kring de här människorna som jag skulle vilja säga att det behövs säkerhetszoner i de områden som de flyr ifrån och de måste kunna ansöka på plats så att vi slipper ha fler barn som flyter upp på stränder.
Ja, och jag har träffat folk som berättar att folk står på stränderna och säljer tillbaka flytvästarna till smugglarna. Det finns mycket om detta som man skulle kunna berätta och förfära som. Samma Sarsour, du är jurist och människorättsaktivist som har jobbat dagligen med de här människorna som har kommit den senaste tiden. Vad kan du berätta om detta?
Ja, dagligen i 2 veckor fram tills att jag blev sjuk. För att det är många av volontärerna som befinner sig nere på Stockholms central och andra centraler runt om i Sverige blir väldigt sjuka. Så jag vill först och främst säga att är det någon som förtjänar en stor applåd så är det alla volontärer runt om i Sverige som tar emot de här fantastiska flyktingarna, medmänniskorna. Är det någon
som... Vi har flera sådana i den här salen ska jag säga, som snart ska berätta allt ifrån vad vi gör och vad vi kan till...
Är det någon som förtjänar att uppmärksamma så är det faktiskt dem. Och är det någon som förtjänar att egentligen stå här uppe och debattera så är det också dem.
Nej, men jag är en av dem.
Ja, men precis. Men det kan också vara så att många som känner att vi finns där men vi blir inte hörda. Vi har till exempel juristerna på Stockholm Central. Vi har Refugees Welcome Stockholm. Vi har
Röda Korset. Alla är här. Samma. Alla är här. Tagga ner.
Jag vill bara säga så här. Jag säger det här för att vi får mycket kritik om vilka det är som representeras. Varför jag lyfter upp det här är på grund av att vi jobbar på många olika sätt. Mm. Det ena behöver inte utesluta det andra.
I det här programmet har vi träffat Maria Westin. Vi har träffat Läkare utan gränser. Flera av dem som är här. Norikin och flera som står här. Gina Diravi. Alla har gjort otroligt mycket tillsammans.
Och precis. Vi blir sjuka för att vi sliter ut oss. Det här är ett ansvar som axlas det civila samhället. Det har tagit lång tid innan
innan vi har sett att politiker har agerat. Vi känner inte att vi har fått det stödet som behövts redan från första början. Och det här kan gå tillbaka till att ställa frågan, vilken krisberedskap har Sverige som nation vid en sån här flyktingkatastrof?
Du menar helt enkelt att det civila samhället har fått ta ett alldeles för stort ansvar?
Ja.
Så vad kan man kräva av staten? Ska de ställa sig på centralen och bre mackor?
Nej, det är inte det som ska krävas, utan det ska kunna finnas en struktur för det. Exempelvis så, vi har ju sett Migrationsverket, men en väldigt liten utsträckning. Det har funnits 2-4 personer på Stockholms central som har faktiskt sett till att vi volontärer inte ens kommer fram och kan bemöta flyktingarna. För att vi får inte heller glömma att de som flyr är rädda för uniformsfolk. De vill inte möta myndigheten det första de gör. Även fast vi förstår att regelmässigt så ska de kunna söka asyl om det är det de vill. Men det har inte kunnat funka i samarbetet med myndigheten, tyvärr. Mm.
Du kom ju själv som flykting. Du har flykten sedan generationer tillbaka och kom till en liten flyktingförläggning i Laxå. Vad bär du med dig av den flykten?
Ja, alltså, jag kom hit som 6-åring, flydde från Syrien, föddes i ett palestinskt flyktingläger i Syrien, Yarmouk. Och jag bär med mig ganska mycket, eller väldigt mycket. Liksom, dels att det här att flyktingstämpeln följer mig vart jag än går. Jag kommer aldrig bli liksom fri från att jag är flykting. Och det har många politiska aspekter i det. Men någonting som ändå liksom har stärkt mig, det är, alltså,
vill du bli av med den här flyktingstämpeln?
Jag vill bli av med den, men på liksom rätt förutsättning, att jag faktiskt kan återvända hem till Palestina.
Hur lång tid tror det för dig att lära dig svenska?
Ja, men tack Bert för den frågan, för jag tänkte nämligen säga så här till dig. Du säger att vi ska våga diskutera frågorna, och jag vågar diskutera den frågan, men jag vägrar normalisera rasismen. Jag vägrar normalisera rasism. Nej, det gör du inte. Nej, du Bert.
Nej, man måste prata om problemen.
Nej, jag pratar om problemen Bert, men du faktiskt har rasistiska åsikter, vilket jag inte har. Där kan vi inte diskutera. Och däremot Bert, en skillnad mellan mig och dig, det är att du tjänar pengar på de här flyktingarna. Det gör inte jag när jag hjälper till.
Ja, skulle vi avskaffa ekonomin i allting, då har vi inga läkare, vi har ingenting.
Nej, men det där är bara bullshit.
Ni,
bara,
nej, det är inte. Ett fåtal minuter kvar. Simon, varsågod. En snabb fråga från publiken vill jag ha från våra lyssnare på nätet. Eller?
Ja, Anna-Karin Bengtsson, hon undrar hur ska vi förbereda oss för att hjälpa alla som kommer till Sverige med den sorg som flyktingarna bär på. Många har fått se sina barn dö i flykten. Här behövs en plan och samverkan. Har vi den kompetensen under?
Mm. Har vi den kompetensen, Migrationsverket, Fredrik Bengtsson?
Nej, Migrationsverket äger inte den kompetensen. Men däremot så har vi rätt många andra aktörer i samhället som har kompetensen. Så självklart behövs det ju mötas de här behoven.
Min sista fråga till er alla, och jag vill väldigt gärna att ni tar tillfället i akt och svarar kort. Det är, många oroar sig, hur ska dessa människor som kommer nu få jobb och bostäder i bostadsbristen Sverige och så vidare? Och hur går vi vidare? Jag skulle vilja höra en replik ifrån er alla. Varsågoda, vem vill börja? Norikino.
Vi måste göra någonting åt den svenska byråkratin. Vi måste anpassa oss efter den internationella kris som finns idag.
Mm. Samma Sarsour. Vad behöver vi göra?
Alltså, vi behöver först samordna de här krafterna, se vad kan vi alla bidra med. Det här är inte en fråga uteslutande antingen för politiken eller för det civila samhället, utan verkligen se till samlas, samordna och tillsammans driva den här frågan för att hjälpa de här utsatta människorna. Får jag bara tillägga en liten grej, att just att det handlar om språket. Visst, språket är all ära, men även jag som uppvuxen i Storvreta, som är bondernas liksom bondhåla, så är det faktiskt så att jag kunde lära mig språket och jobba samtidigt. Och mina föräldrar, pappa som ändå är revisor, kom inte in på arbetsmarknaden efter 15 år fast han kunde språket. Så att vi måste faktiskt vända på det.
PM Nilsson.
Ja, jag tycker man ska titta på den tyska socialdemokratiska regeringens låglönereform väldigt noggrant och förstå varför den funkar.
Ehab, would you like to say something, a couple of words on how we, what we can do?
Yeah, I think the solution that is needed is to for people to cross over the institutional governing and start to face the problem on the streets. Yeah. Mm. Because to admit also that this system has its faults. Mm. Yeah.
Okej. Okay. Ja, vi måste hantera problemet på gatan, säger han, och i verkligheten. Varsågod, Fredrik Bengtsson från Migrationsverket.
Framförallt är det dags att se det här som ett nationellt åtagande. Det är inte en enmyndighetsfråga, utan detta är ett nationellt åtagande och det är många aktörer som måste jobba mer.
Mm. Bert Karlsson?
Då ska jag säga verkligheten. Jag har sökt i Grebbestad, jag har sökt på flera ställen och försöka få loss en tomt. Det är inte det lättaste jag kan ta dem för dig. De man säger i riksdagen, nu ska vi underlätta. Men sen är det nästan till omöjligt. Jag vill bygga seniorboende, äldreboende och så vidare. Men det är byråkratin. Överklaga på överklaga. Är det en bra tom som skulle gagna de här äldre, ja då ska någon annan ha det. Och då överklagar man egna intressen. Det här skulle skapa så mycket nya. Många äldre skulle sälja sina hus och kunna flytta in här, och då blir det frigjort på marknaden. Men det går inte med de regelverk vi har idag. Man måste ändra, och framförallt måste rikspolitikerna säga till de kommunala politikerna vad som gäller. Men det är två olika världar. Mm. Om inte de möts snart så kommer vi inte kunna lösa den här frågan. Så är det.
Är det något annat du vill efterfråga, du som ändå arbetar dagligen med det här?
Nej, men det är de frågorna alltså på det planet, alltså att det är för svårt att få bygglov. Mm. Och de här modulerna som man vill bygga lite överallt, det är ju bygglovet som är problemet.
Mm. Så
och
det är byråkratiska bromsklossar?
Ja, det är enorma bromsklossar.
Gina Diravi?
Jag kan säga så här, jag har inte alla svaren, men någonting som jag skulle vilja säga till svenska folket som lyssnar är att vi ska inte gå med i den här rädslan. Vi förstår att det finns jättemånga känslor kring vad som ska hända, hur ska vi lösa allting. Men någonstans måste vi också få perspektiv. Det här är bara en liten del av hela Sveriges historia. Det kommer lösa sig. Vi är kapabla människor, vi är smarta människor. Det handlar om bemötande. Om man bemöter människor med ett gott hjärta och ett gott syfte så kommer det lösa sig. Och det måste vi tro på. Om vi börjar där så tror jag att vi kan komma rätt långt.
Samma Sarsour.
Ja, och jag tänker det viktigaste av allt som jag känner, det är verkligen stoppa kriget i Syrien och se till att Assad-regimen får ett jäkla slut på dödandet. Det är vad vi behöver göra så att människor slipper fly sina hem, och då kommer vi också kunna hantera på ett helt annat sätt här.
Jag vill höra hur vi går vidare. Maria Westin, du är på väg till Samos igen i Grekland, och nu har du samlat på dig vad?
Jag har samlat på mig nästan lika mycket pengar som förra gången och ytterligare produkter såklart. Mm.
Ja, här är tiden för den här sändningen slut. Du kan säga ett ord. Vad vill du? Vad efterlyser du i det här för att vi ska kunna gå vidare?
Jag vill återskapa egenvärdet hos de här människorna som har upplevt så mycket trauma i sina liv.
Och det tackar vi för. Det här är Peter Batt. Vi fortsätter på webben nu, förstår ni. För här har vi underbara gäster på plats bland publiken. Och ni kan fortsätta titta. Gå bara in på vår hemsida och lyssna på webben. Tack så mycket för denna sändning i radion. Tack!